Radio SRF den 27 januari 2017.
Projektet Beyond Seeing ska ta reda på hur personer med synnedsättning upplever trender, färger och tyger. Vi möter Emma som är med i projektet. Och nästa vecka är det dags för den allra första Parasportgalan.
Välkommen till Radio SRF. Jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Caroline Gollungberg.
Hur har veckan varit, Caro?
Bara bra, tack. Hur har din vecka varit?
Den har varit alldeles utmärkt, tycker jag. Men jag var lite orolig här. Det höll ju inte på att bli någon inspelning knappt idag. Vad gjorde du med dörren?
Ja, det var... Pillemani Gollungberg var ju och fingrade lite grann på en knapp. Det finns ju liksom sån här metallreglage i dörrens låssystem. Så att jag lyckades ju göra sönder lite grann. Eller nej, ja.
Men tack och lov så kom ju Lennart här och fixade till så att nu gick det att stänga dörren igen. Det känns bra faktiskt.
Ja, men det är helt fantastiskt. Lennart kan ju den här byggnaden utan och innan till.
Ja. Är du frisk nu?
Jag är frisk nu.
Det var så tomt utan dig förra veckan. När jag fick stå här alldeles ensam.
Tack för att jag var saknad. Jo, jag mår mycket, mycket bättre nu. Jag har fortfarande lite klägg i hals och sådär, men... Det ska nog gå. Ja.
Har du hunnit äta någon muffla än då?
Nej, jag har ju inte gjort det. Kan du inte berätta vad det är för någonting?
Ja, men det är ju semmeltider. Och varje år så ska man ju liksom överglänsa med någon sorts ny mystisk semla. Vi har ju haft korv med brödsemlan och semmelwrappen och alla möjliga andra. Och nu har då mufflan kommit, som alltså är en blandning av muffins och semla. Och det kan man tycka lite vad man vill om. Men jag tycker framförallt att namnet på den här produkten, det är ju så... hemskt.
Så det är inte bara jag som tycker att det här namnet är lite udda.
Jag associerar det till något helt annat än till ett bakverk, måste jag ju erkänna.
Men jag tror att det kan vara lite grann det där också, att det har funnits ganska mycket diskussioner i samhället, till exempel vad man ska kalla kvinnlig onani för, vad man ska kalla det kvinnliga könsorganet. Och muffla, det angränsar ju lite grann till de här orden som har varit i det här diskussionsmaterialet, om man säger så.
Ja, jag tänker nog kanske mest att muffla är någonting som man gör om man är två.
Ja, det kan det också vara, absolut.
Så skulle det kunna vara. Det har ju varit en väldigt intensiv vecka för SRF, och det ska vi prata lite grann om, för vi är faktiskt inte själva i studion, utan vi har också en av våra intressepolitiska handläggare här. Hej, Henrik Götesson.
Hej.
Du har haft fullt upp den här veckan, kan man väl säga. Berätta, vi kan börja med att prata om webbdirektivet, för det har du varit och fått veta mer om.
Ja, det är ju så att EU har ju nu lyckats enas om ett webbtillgänglighetsdirektiv. Så meningen är att myndigheters, landstings och kommunens webbplatser ska bli mer tillgängliga. Och det här ska börja gälla då ifrån delvis 2019 och fullt ut från 2021. Och det gäller även mobilappar, ska vi säga.
Det är ganska långt fram i tiden.
Det är ju det, men EU-processen tar ju lång tid. Och just nu utreds det då hur det ska se ut exakt i svensk lag. Det är så att EU skriver då, det finns direktiv då, som det heter. Och med det menas att innehållet, andemeningen, ska in i den nationella lagstiftningen. Det är också så att om man vill så kan man ställa högre krav än vad EU då kräver. Det är, som det heter, ett minimiharmoniseringsdirektiv. Det var ett krångligt ord, men så är det i alla fall. Och det hoppas vi att Sverige kommer att göra, men det är väldigt oklart och det utreds just nu.
De här minimikraven då, vad är det man minst måste göra?
Ja, det är att sidorna måste vara tillgängliga, om det då rör sig om kommuner, statliga myndigheter eller landsting. Men man skulle kunna tänka sig att det även skulle kunna gälla viss privat sektor, som till exempel energibolag eller vårdföretag och så. Det hoppas ju vi på. Det är också lite oklart om skolwebbar kommer att omfattas. Det, för att det finns ett undantag nämligen om att skolor endast behöver göra synnerligen administrativ verksamhet tillgänglig. Och vad som menas med det vet ingen faktiskt. Så det får praxis utvisa, alltså. Kanske domar och sådär. Och sen är det också så att det får inte kosta för mycket heller. Eller vara allt för omständigt. Men en intressant sak är att om man inte tillgängliggör en webbplats så måste man dels motivera det, och sen har man rätt om man märker att någonting inte är tillgängligt att få ut informationen på annat sätt. Och det gäller även om det skulle anses vara för omständigt att göra någonting tillgängligt. Så det är väl det som jag tycker känns riktigt positivt med det här. Det tror jag kommer att sätta press.
Och vad kommer att hända då om någon myndighet till exempel inte gör sin webbplats tillgänglig? Kommer det att finnas något vite eller liknande då?
Ja, vad jag förstår så gör det väl kanske inte det. Men däremot så kan ju ett land ställas inför EU-domstolen i 2006 om det inte alls följs då. Vi håller på att undersöka just den frågan, viktighetsfrågan faktiskt, har inte fått något riktigt svar på det.
Men det är ju lite grann samma grej som med varje EU-lag då, att man uppfyller man inte kraven som land så ställs man inför EU-domstol, så det är ju ändå ganska, det är ju ganska hårt.
Ja, så. Sen borde ju hur det efterlevs. Jag menar, det finns exempel på länder där man har haft sån här lagstiftning och där det ändå inte har fungerat så bra. Men just det här med att man måste motivera, det är ju ändå intressant. Handikapprörelsen föreslog att man skulle ha det väldigt transparent om någonting är otillgängligt. Man ska nämligen också som besökare kunna alltid klaga. Dels till myndigheten via ett webbformulär som ska finnas. Och dels till tillsynsmyndigheten då. Att det skulle finnas en webbplats där alla klagomål skulle finnas och läggas upp. Någon form kanske av öppna jämförelser som är ganska populärt i till exempel vården. Eller så skulle man kunna tänka sig. Det tycker jag skulle vara spännande.
Men du gick ju igenom, det var ganska många undantag här. Kommer det här direktivet att få någon effekt i verkligheten?
Ja, det återstår att se. Jag är inte helt säker. Det är också så att det finns någonting som då heter Web Content Accessibility Guidelines som de här reglerna kommer att basera sig på. Och det består av fyra nivåer. Tre nivåer ska det vara. Hur pass tillgängligt man behöver göra. Och minimikraven är bara den allra lägsta nivån faktiskt. Och det återstår att se, för det kommer ju också sätta norm för andra regler, till exempel om du anmäler någonting, att du känner dig diskriminerad på grund av otillgänglighet då, som det finns ju ett sånt fall nu som tas upp mot Försäkringskassan, då kommer de här reglerna att vara normgivande även när man bedömer det.
Det är ganska intressant att se hur det här händer sida vid sida. Ulrika Norelius Centervik och DO har ju nu stämt Försäkringskassan på 60 000 kronor just på ett sånt här fall då, som kommer innefattas av webbtillgänglighetsdirektivet senare. Det är jätteintressant att se hur det här kommer mejslas ut, de här två separata delarna sida vid sida.
Ja, det också, finns ju också ett klart uttalat att det här ska vara i informerande syfte också. Och vi tycker att det ska finnas, åtminstone Handikappförbundet då, en myndighet som informerar och en annan som har tillsyn. Det hade varit intressant.
Mm. Hur kommer SRF att jobba för att den svenska lagstiftningen ska ställa högre krav än EU-direktivet?
Ja, vi kommer ju att försöka påverka utredningen dels som pågår nu och sen givetvis när det remissbesvaras och så. Och hoppas jag på andra sätt också. Det är viktigt, tror jag, att vi ställer högre krav faktiskt. Det är jätteviktigt.
Vi kommer få anledning att återkomma till webbdirektivet i kommande program här i Radio SRF helt enkelt.
Ja.
I veckan så var det ju också PS Funk som båda ni två var på faktiskt.
Mm.
Kan ni inte berätta lite? Vad har ni varit på för någonting?
Ja, vi var ju på Radiohuset.
Ja.
Och fick lyssna mycket kring representation och hur Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion tänker kring de här frågorna. Det var dels forskning som var lite grann på agendan med en forskare som berättade mycket om liksom hur historien har varit kring representation och hur mycket personer med funktionsnedsättning har synts i tv och hörts i radio. Och sen så var det två stycken journalister på plats som också berättade väldigt mycket om det här. Och sen så var ju den ständiga frågan då, ska man som person med funktionsnedsättning se på tv eller vara på tv? Ska man höra på radio eller vara med i radio? Och det är ganska intressanta ställningstaganden som cheferna på public service gör, tycker jag. Vad var din upplevelse, Henrik?
Ja, men det var allmänt intressanta diskussioner, tycker jag. Vi diskuterade också lite grann om det här med rekrytering och sådär och hur det kan påverka hur journalistkåren ser ut. Det kan påverka om man har en mångfald av med olika bakgrunder så där också för hur reportage ser ut. Det tycker jag är intressant.
Mm. Vad tar du med dig då därifrån, Caroline?
Just hur viktig mångfald det är. Jag tycker att mångfald är någonting som går i flera led. Det är inte bara det att en journalist på SR som är blind gör skillnad, utan en blind journalist på SR väljer också andra intervjupersoner än vad en journalist på SR gör. Vi tänker helt olika kring intervjupersoner och man behöver liksom olika infallsvinklar för att det ska fungera överhuvudtaget med den mångfalden som får lov att representera sig själv.
Spännande. Tack Henrik för att du kom hit.
Tack.
Vi ger oss i kast med veckans innehåll.
Blekta jeans, storblommiga skjortor och glittriga långklänningar. Modevärlden är för många någonting som man framförallt tittar på och trender sprids ofta genom färgstarka bilder. Det kan vara lätt att känna sig utanför om man inte ser, men det finns ett nytt internationellt projekt som heter Beyond Seeing. Och det ska ta reda på hur personer med synnedsättning upplever trender, färger och tyger och hur man kan göra mode roligare för de som inte ser. Emma Lind från Unga med synnedsättning är en av deltagarna i projektet. Hon är galen i mode och vår reporter Therese Selén dök rakt in i hennes garderob för att snacka kläder, trender, utseende och varför det både kan kännas viktigt att sticka ut och passa in.
Ska vi tända här någonstans?
Ja. Ah, perfekta ljus.
Okej, berätta, vad har vi här?
Ja, här har vi de roligaste. Festkreationerna eller sånt som inte kan vikas ihop. Här är det mycket färger som du ser. Det är rött av alla möjliga slag.
Är det här liksom alla klänningar som hänger här på en?
Allting som inte bör vikas. Sen har jag även valt ut några mjuka tunikor i gött material och med en riktigt spännande. Här, du ser, det är rena blomsterodlingen.
Ja, just det. Det är rosor och någon. Jag vet inte vad det är för blommor riktigt. Någon blå och rosa är de. Och så gröna blad.
Jag gillar att titta på dem, men jag vet aldrig vad de heter.
Nej.
Men de är ju liksom. De suddar ju bort om man har en liten bilring som jag har på valken till exempel. Det är en rolig accessoar också.
Själva mönstret i sig. Liksom.
Ja, när man inte kan ha handväska eller sminka sig så mycket som man skulle vilja. Då kör jag med en topp. En rolig topp som har mönster.
Mm. Berätta, vad har du mer då?
En klänning med vita prickar. Och en liten söt urringning med spets. Den har ett jättehärligt fall. Och, ja, det är jättegosigt material.
Det är liksom svart botten och så vita prickar.
Mm. Ja, jag brukar alltid ha den här på anställningsintervjuer. Det går jättebra när jag har den på mig.
Ja.
För jag kan se lite elegant ut på samma gång som jag inte behöver vara jättestrikt. Mm. Det är jag älskar den. Gud vet vad jag gör när den måste bytas ut.
Ja.
Och sen så har vi det här har vi svart och strikt, men ändå med lite mönster.
Emma Lind är 24 år och bor i en egen lägenhet i centrala Karlstad. Hon pluggar information och PR på Karlstads universitet, är aktiv inom Unga med synnedsättning och hon älskar mode. Emma ser lite grann, har en synskärpa på 4% på ena ögat. I hennes garderob ryms många starka färger, klänningar med blommiga mönster och blusar med volanger och spetstyg. Vad är det som fascinerar henne med mode egentligen?
Ja, det är inte så att jag följer varenda liten trend som kommer. Utan det är ju mer det att man säger ju väldigt mycket om vem man är med kläder. Även om kläder inte är allt så finns det väldigt ofta en tanke bakom i folks bakhuvuden. Det går vissa menar ju att kläder säger väldigt, väldigt, väldigt mycket om en person. Och när jag väljer kläder så tänker jag också mycket på vem jag vill vara en dag. Idag har jag en väldigt färgglad tunika, topp, något sånt. Som säger...
Vad är det för färg på den?
Ja, det är klart. Det är mycket lila, mycket grönt.
Och någon form av blommönster.
Ja, det känns som att jag går omkring med ett fyrverkeri ungefär.
Hur får den dig att känna dig då?
Spretig. Jag är inte säker på att det här var det klokaste valet idag, men jag känner mig spretig. Så jag har en svart kofta till. Och hoppas väl att den ska få mig att se lite seriös ut också. En kofta med tungt fall. Alltså, tyget är tungt, det är samtidigt väldigt mjukt och väldigt smidigt. Skrynklar sig inte så lätt, det gillar jag. Stretchiga jeans som visserligen kan bli väldigt säckiga efter några dagars användning, men som idag har en riktigt bra form och som slimmar åt de benen. Mm.
Men hur gör du då när du väljer kläder? Vad brukar du gå på liksom?
Jag går nog på jag går nog en del på funktion, att idag ska vi sitta i en föreläsningssal i 8 timmar. Då kanske ska vara ett par bekväma tights. Och sen så vet jag det att det är vinter, det är kallt ute. Så jag väljer nog en gosig kofta att ha så att jag slipper frysa och kan vira in mig i. Och sen, jaha, men utöver det då? Jo, men jag tar den här djupa urringningen, så har jag en liten självförtroendesklyfta när jag ska gå fram och prata om det här eller något. Självklart ska det se bra ut, men det måste gå att röra sig ordentligt. En liten ficka på jeansen kanske, eller en stor funktionell väska som täcker dagens behov. Det är sånt jag tänker på.
De starka färgerna och mönstren på Emma Linds kläder gör att hon ibland kan sticka ut och synas tydligt. Men även för henne kan mode och kläder också handla om en vilja att smälta in och anpassa sig till en grupp. Det blev tydligt då Emma började plugga och mötte kurskamrater som hade en helt annan stil än vad hon hade.
Det första jag såg på information och PR var att alla i stort sett hade svart på sig. Och varenda vän hade blont hår och var solbränd. Jag såg inte skillnad på dem. Så det första jag gjorde när jag kom hem från första dagen i skolan, det var att beställa svarta jeans och en kavaj som jag aldrig någonsin har ägt förut.
Varför gjorde du det då?
För jag bara kände att jag är fel här med mina färgbomber. Jag måste smälta in.
Är det viktigt att smälta in?
Smälta in och smälta in. Men ja, det är viktigt att visa att man tillhör en grupp. Nu har jag inte använt den där kavajen särskilt mycket. Jag kör med mina bekväma byxor och svarta koftor, men det var ändå väldigt roligt när jag själv kom på vad fasen skulle jag ha en kavaj för. Det bara kändes viktigt helt plötsligt att kunna se proffsig ut. Och
många runt om Emma har bra koll på hennes modeintresse. Så i höstas fick hon frågan om hon inte ville vara med i projektet Beyond Seeing som startade då. Det är ett internationellt projekt som vill ta reda på hur personer med synnedsättning upplever mode. Kläder och skor är ju för de flesta någonting som man framförallt tittar på. Men frågan är hur man kan göra begreppet vidare än så. Deltagarna kommer från modeskolor och synskadeorganisationer i Tyskland, Frankrike och Belgien. Och från Sverige deltar Textilhögskolan i Borås. Och så Emma Lind från US då.
Det som lockade mig mest var att jag skulle få träffa design- och textilstudenter och se hur de jobbar. Lära mig nya perspektiv och ja, det var det som helt enkelt lockade mig. Hur går sånt här till? Vad gör man? Hur kommer kläderna fram? Och vad har man för tankar när man är designstuderande?
I projektet kommer de bland annat genomföra ett antal internationella workshops och avsluta med en stor utställning. Emma var med på den första workshopen i Paris och där fick hon och de andra deltagarna testa att med förbundna ögon tillsammans prova att skapa olika modekreationer. Emmas grupp fokuserade sedan på hur man skulle kunna göra mode ännu roligare genom att jobba med ljud i kläderna.
Vad ger de ifrån sig för ljud ett par jeans? När jag, ett par tajta jeans. Hur låter de när man gör sin, när man gör så? Vad ger en jacka ifrån sig? Vad ger, och sen, hur ska man kunna göra ett kläder som då verkar roliga för någon som inte ser? Kan man skapa en personlig stil med kläder som låter?
Jag tycker att det verkar som en bra grej att ha det i åtanke när man skapar kläder.
Man kan absolut ha det i åtanke för att få fram roliga kläder. Om det sen blir någonting ute i klädbutikerna är väl en annan sak. Sen vet jag inte om det skulle vara så kul att ha en jacka med kanske med bjällror som låter vid vartenda steg man tar. Eller?
Men vad tänker du, vad hoppas du att det här projektet ska kunna leda till?
Jag hoppas nog att det ska kunna engagera folk med synnedsättning. Att det ska vara roligt att köpa, skapa, titta på kläder. Men det är egentligen en bisak. Det skulle vara väldigt kul att det är väldigt kul att seende designstudenter får perspektivet på hur det är att leva med synnedsättning och att skapa utan synen.
Och med modintresset följer även ett intresse för utseende generellt för Emma. Hon brukar inte sminka sig till vardags men tycker det är kul att måla på både mascara, rouge och ögonskugga om hon ska gå ut någon kväll.
Det behöver inte ens kosta särskilt mycket. Man kan åstadkomma rouge med läppstift. Jag går inte ut utan att be någon grönska mig. Jag har fixat ganska mycket med ett persikofärgat läppstift. Och ett sånt där förfärligt ljusrosa läppstift när jag inte hade någonting att ha på ögonen. Ja, det satt väl inte jättelänge. Men jag är kreativ. I alla fall. Jag har smink. Nu har jag köpt.
Men så ändå ganska mycket tänker du ändå på utseende och så?
Ja, jag tycker ju att det är roligt också. Det är ju för min skull jag gör det och inte så mycket för någon annans.
Men har du alltid varit intresserad av kläder och mode?
Ja, det har jag. Det har med bildintresset att göra. Jag kunde sitta i timmar och bara rita såna här klänningar som stod ut åt alla håll och svängde med kroppen, såna här riktiga 50-talsklänningar. De är häftiga, det händer mycket med dem.
Ska vi kolla lite på tavlorna också?
Ja.
Här har du en tavla som är lite grann där du blandar både modintresset och intresset för konst. Vill du berätta om det?
Ja. Här har vi ett collage. Så jag har klippt och klistrat ihop en massa bilder. Blommor och blad och Jag har gjort dem, en blomma är liksom gjord av en massa olika saker från en tidning. Så,
modetidning då, eller?
Mode och heminredning. Och mest mode tror jag faktiskt att det är. Det är kråset från någons blus kan bli ett jättebra blomblad. Eller en gräsmatta kan bli många små blad. Röda läppar är jätteroliga att klippa ut och ha som egna blomblad. Diamanten på en stor ring kan man ta och göra till en söt liten knopp. Jag tar någon prenumeration då och då. Kan bläddra lite när jag är ute och reser eller bara har tråkigt. Och sen så kommer jag hem och klipper ut det roligaste. Mm.
Men blir du inspirerad av modet då också? Och känner att det är liksom,
jag blir faktiskt väldigt... De här färgglada cocktailklänningarna och flashiga handväskorna som jag själv inte alltid brukar köpa för att de är dyra och de är opraktiska. Men jag kan ju ha med dem i mina bilder i alla fall. Liksom. Då får jag ut någonting.
Men du har ganska mycket plats för kläderna här.
Ja, det har jag. Faktiskt.
Är det någon annat som har fått stryka på foten då, som inte ryms längre?
Jag har väldigt mycket i min sovalkov. Kläder som går att vika har jag i garderoben där. Och sen... Det är klart att man skulle vilja ha allting på galge, men jag kan inte ha det. Jag har fått tog för mycket kläder för det.
Mm.
Så.
Vet du hur mycket du har då?
För mycket, för att det ska kännas försvarbart.
Det sa Emma Lind, medlem i Unga med synnedsättning som ingår i det internationella projektet Beyond Seeing. Reporter Therese Selén.
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, kommer under våren annonsera i dagspressen för att uppmärksamma allmänheten på att det finns alternativ för den som har svårt att läsa vanliga böcker. I annonserna kommer personer som har nytta av MTM-tjänster berätta om de möjligheter som tillgängliga medier ger. Till exempel en person med dyslexi som blivit en bokslukare, en nyanländ som kan läsa litteraturklassiker på svenska och ett barn med synnedsättning som ser bilder med fingrarna. MTM kommer också att sprida information och affischer till många bibliotek. Bakgrunden till kampanjen är att många inte känner till MTMs verksamhet och att biblioteken erbjuder flera olika sätt att läsa. Från den 11 januari har SJ ändrat sina regler för bokning. Man tar numera samma bokningsavgift oavsett om en resa bokas på internet, i butik eller per telefon. Däremot tillkommer en avgift på 100 kronor om man vill boka en resa per telefon eller i en resebutik. Har man en synnedsättning och inte har möjlighet att boka biljetter via internet ska man som tidigare inte behöva betala den extra avgiften för en manuell bokning. SJ rekommenderar att man använder deras telefonbokning för personer med funktionsnedsättningar. Telefon 0771 75 75 75, tonval 5. Bokar du en resa med SJ och det inte fungerar som det är tänkt, ja, då är det mycket viktigt att SRF får kännedom om det. Ta då gärna kontakt med Jimmy Pettersson på telefon 08 39 94 46 eller e-post jimmy.pettersson@srf.nu. Allt fler produktioner i Sveriges Television syntolkas. Under våren kommer bland annat dramakomedin Bonusfamiljen av Felix Herngren att syntolkas. Premiär den 30 januari. Årets melodifestivaler börjar redan på lördag den 4 februari och syntolkas i SVT Play. Även finalen i Eurovision Song Contest den 8 maj syntolkas live. Den 4 februari börjar också krimparodin Borg och Brown sändas. De nya säsongerna av Mästarens mästare start den 5 mars och Djursjukhuset 20 april kommer att syntolkas. Det kommer också gå att se reality-serien Wild Kids i Barnkanalen med syntolkning, liksom kronprinsessan Victorias 40-årsfirande. En lista på vårens alla syntolkningar i SVT finns på vår hemsida srf.nu. Den 4 februari hålls den allra första parasportgalan i Stockholm. Parasport är alltså de sporter som utövas av personer med funktionsnedsättning, till exempel under Paralympics. Linnea Björndal är projektledare för galan på Parasport Sverige.
Det är den första galan någonsin där vi uppmärksammar alla fantastiska prestationer som både aktiv och ledare har gjort under året. Och när jag säger alla så menar jag ju att vi skulle ju vilja liksom kunna lyfta på både gräsrot och på elitnivå, men vi ska göra det här är en årlig fest i alla fall när vi har en möjlighet att lyfta det som har genomförts.
Vad är det för sorts priser som kommer att delas ut?
Vi har 7 egna priser och då är det en blandning från årets lag till årets ledare och årets manliga och kvinnliga parasportare. Med några till.
Hur kom själva idén till att ha en sån här gala till?
Tanken på en parasportgala har ju funnits länge. Det finns så många olika syften med det. Dels att rätten att vi har en årlig fest när vi har möjlighet att lyfta alla fantastiska prestationer som görs. Men sen även en möjlighet för oss att samlas och kunna liksom fortsätta att höja statusen på parasporten. Och ta hand om våra sponsorer är också en jätteviktig del. Sen precis som man tittar på alla andra idrottsförbund, både på friidrotten och fotbollen, så har ju de sina egna galor. Så det är ju vårat sätt. Vi ska ju också då ha en egen gala där vi lyfter parasporten, även om vi självklart också är med på idrottsgalan. Så att det är väl ett sätt hur även andra idrottsförbund jobbar. Att ha en kväll när vi visar uppskattning för alla parasportare.
Men finns det verkligen ett behov av en sån nischad gala?
Ja, när ska vi annars hinna träffas inom parasporten och kunna dela ut våra stipendier och priser? Vi har inte det tillfället idag, och det är ju samma argument som om man tittar på de andra idrottsförbunden, varför de samlas. Så för oss ser vi det ännu viktigare och kanske ännu mer nu när vi inkluderas i andra idrotter, att då behöver vi kunna samla alla parasportare och lyfta våra idrottsprestationer.
Finns det inte en risk med en sån här gala att det gör att det inte kommer att bli parasportare som nomineras till exempel idrottsgalan?
Nej, det tror jag verkligen inte, utan det är ju precis, då skulle man ju kunna säga samma sak, ställa samma fråga till både fotbollsförbundet och friidrottsförbundet, varför de har sina egna galor. Finns det då en risk att inte en friidrottare uppmärksammas? Och det är precis samma argument som vi har, utan det här är våra egna priser och våran gala.
Hur många kommer att komma på galan?
Ja, i år är det ju första galan och den är en exklusiv gala där vi endast har 250 platser. Så att det är, varje stol lär bli full. Vi jobbar redan nu på att nästa år kunna öppna upp och göra större så att man kan få ta med sig både respektive, men att fler ska kunna komma. Och sen får vi se huruvida vi i år kan på något sätt få att de som inte är på plats fysiskt kanske kan vara med på plats på något annat sätt. Men mer än så kan jag inte säga. Men på plats kommer vi vara ungefär 250 personer.
Och vad är det för personer som kommer att komma på galan?
Ja, viktigast är ju alla som är nominerade givetvis. Men utöver de nominerade så är det personer som jobbar ute i våra idrottskommittéer, som jobbar ute i våra förbund. Det är styrelsemedlemmar och andra inbjudna gäster, både från Riksidrottsförbundet, andra specialförbund och våra sponsorer. Så det är en blandning.
Kommer galan att bevakas av några av de större sportredaktionerna?
Ja, det kommer de att göra. Nu kan jag inte säga exakt vilka som kommer vara på plats, men vi har ju även haft dem. Några har ju suttit med i vår jury för Svenska Parasportgalan. Så att juryn är ju speciellt inbjuden också. Och sen kommer några andra att finnas med på plats. Det kommer det vara.
Har ni några framtidsvisioner med den här galan, hur ni skulle vilja att den ser ut om ett par år?
Min förhoppning är framförallt att det blir en naturlig del, alltså att det blir den där årliga festen när man träffas, och det ska vara givet, precis som vilket annat specialförbund som helst, att vi träffas och lyfter i verksamheten. Sen huruvida vi ska komma med och det ska bli en tv-sändning eller ej, det vill jag ha osagt.
Men är det någonting som ni hoppas på?
Ja, men det är väl klart, vi vill ju att parasporten ska växa lika mycket som, om inte mer. Det är ju klart. Det här är ju, alla ska ju ha en möjlighet att se hur roligt vi kommer ha det.
Juryn består bland annat av sportcheferna på Sveriges Radio, TT, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Göteborgsposten, samt av personer inom parasportrörelsen. Simmaren Maja Reichardt är nominerad i två klasser som årets idrottskvinna och årets förebild. Herrlandslaget i goalball är nominerad i kategorin årets lag. Nicolina Pernheim som tävlat i judo i Paralympics är positiv till Parasportgalan och tror att den behövs.
Alltså man behöver få upp intresset för parasporten överhuvudtaget och det är väl inte fel med en gala. Det är ett sätt till att lyfta parasporten och få lite mer mediauppmärksamhet och sådär. Jag tror inte att det är något fel med det på något sätt. Absolut inte. Om man tänker andra förbund har sina galor. Fotbollsförbundet och judoförbundet och friidrottsförbundet och sådär. Så ja, varför inte?
Finns det något som skulle kunna vara dåligt med en sån gala då?
Nej, det är väl mer att det är samma personer som blir nominerade till många priser. Så det är ju inte lika stort antal liksom, som om man tänker andra idrotter som är... Ja, jag vet inte. Men om du tänker vanliga idrottsgalan så finns det ju väldigt mycket folk. Men samtidigt så är det ofta så att samma personer får priser där också. Så.
Tror du att det finns någon risk då med att en sån här gala kan göra att parasportare inte blir nominerade på andra galor, till exempel på idrottsgalan?
Alltså som det är nu så har det varit väldigt få personer som är nominerade till idrottsgalan om man tänker på parasportare. Och det är ingen som har tagit några pris sedan man tog bort handikappidrottspriset. Så jag tror inte det kommer bli sämre, det tror jag inte. Jag kan inte säga att, alltså jag vet inte om det blir bättre heller, men jag tror inte bara för att det finns en egen gala att man inte kan bli nominerad till idrottsgalan. För som sagt, andra idrotter har ju sina galor och de blir nominerade ändå till idrottsgalan. Så.
Även Joakim Nemell, svensk mästare i tandemcykling, är positiv till parasportgalan.
Jag tror att det är bra för parasporten och att det liksom får sporten att utvecklas och gör att fler blir intresserade när det uppmärksammas på det viset.
Kan det inte finnas en så att säga, större prestige om man vinner pris för sina prestationer på en gala som inte är speciellt inriktad till parasporten?
Jag tänker också att det kanske kan vara svårt att komma med i sådana galor. Vi tävlar ju ändå i egna sammanhang som egna Paralympics till exempel och egna världsmästerskap och sånt. Så att, och det kan man ju tycka lite vad man vill om, men därför så tror jag att det är på sätt och vis enklare och bättre och ger sporten mer uppmärksamhet om man då istället har en egen gala. Och det finns ju många andra sporter som har egna galor, så att jag tycker inte att det är fel.
Det sa Joakim Nemell som är svensk mästare i tandemcykling. Och Parasportgalan den går alltså av stapeln lördag den 4 februari.
Och nu är det helg och sen blir det vecka och sen kommer ett nytt Radio SRF. Vet du någonting om vad det kommer handla om än, Jocke?
Jag vet lite grann, men jag tror att jag väljer att inte berätta så mycket om det än.
Du är lite hemlighetsfull.
Jag är lite hemlighetsfull. Vad helgen då? Ska du till Göteborg?
Jajamensan, min kusin fyller år.
Aha.
Ja, nu blir vi lika gamla igen. Vi har liksom några månader mellan oss, så att en viss del av året så är vi lika gamla och en viss del av året så är vi inte lika gamla.
Det där var jätteviktigt när man var liten.
Ja, jag vet. Det var väldigt, väldigt viktigt. Och jag tyckte alltid att det var lite av ett nederlag de få månader som vi var lika gamla.
Ja, jag vet. Jag hade min bästa kompis var, och jag var också så där. Och jag var den äldre oftast. Men inte typ 3 månader på året så var vi lika gamla. Det var jättejobbigt faktiskt.
Jag tycker det är helt fantastiskt också med tvillingar som håller på att skriva som det där. Jag är några minuter äldre än du.
Mm. Jag såg nu, det var ju faktiskt några tvillingar här som föddes på varsin sida om nyåret.
Och vad intressant. Kommer de gå i 2 olika klasser då?
Det lär de ju göra. 2 olika årskurser kanske till och med. Snacka där kan du snacka om att det kan bli syskonbråk.
Ja, verkligen.
Ja, men du har födelsedagsfest och roar dig i helgen så ska jag och en massa andra ägna oss åt organisationsutvecklingskurs på Almosa.
Oh, vad kommer hända där?
Där kommer vi att prata bland annat om det här kamratstödsprojektet som har pågått i SRF Stockholm och Gotlands län och som nu sprids över landet. Och så ska vi ju prata då om hur vi kan bli fler medlemmar i SRF.
Låter jätteintressant.
Mm. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom kongresser, organisationsråd och jubileum. Du kan höra veckoprogrammen på vår webbplats eller som podcast i din smarta telefon. För mer information om sändningarna och hur man lyssnar, gå till www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer och synpunkter. E-post radio@srf.nu. På vår telefonsvarare kan du dygnet runt lämna synpunkter eller insändare. Telefonnumret är 08 39 92 40. Vill du skriva är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.
Synskadades riksförbund.